Hej och välkommen till Transportpodden i Mellersta Norrland. Vi sitter här idag i Stockholm på Transports huvudkontor. Och vi har förmånen att prata med våran kompis Johan Danielsson. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Och jag som sitter här och ska prata med Johan, det är Åke Wickmark. Vi kommer här att prata med Johan om hans... Ja, tid som har varit. Han har ju varit lite här och där och han har ju jobbat då på LO på, ja, lite grann som vi kommer att lyssna om hans bakgrund. Och lite grann framöver så är han ju också en, eller han är transportförordade till EU-parlamentet. Välkommen Johan, berätta gärna vem du är.
Vem jag är? Ja, tack så mycket. Johan Danielsson, som sagt, jag är nu lite drygt 40 år från Borlänge ursprungligen. Min långa bakgrund i arbetslivet har jag på LO, där jag har varit och arbetat fackligt i över 10 år. Bland annat har jag varit ansvarig för just EU-frågorna. Har ju hunnit med att vara Europaparlamentariker också i drygt 2,5 år. Att jag överhuvudtaget blev Europaparlamentariker 2019 var ju för att jag hade stöd från Transportarbetarförbundet och de andra LO-förbunden. Extra mycket kanske tack vare Transport, för Transport och byggfacken försökte ju få mig till Europaparlamentariker redan 2014. Så att det facklig-politiska stödet är väl enda anledningen till att jag testade på att bli politiker. Jag trivdes ganska bra på LO innan dess. Och sen hann jag ju med nu en sväng att vara bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister i Magdalena Anderssons regering också.
Ja, men lugna ner dig. Nu lugnar vi ner oss här. Nu gick det ju väldigt fort att komma nästan till nutid.
Nästan till nutid. Du får backa tillbaka dit du vill.
Ja, precis. Ja, nej, men jag tänkte just på det här med... Du sa ju att du var uppfödd och så vidare i Borlänge. Mm. Du har ju naturligtvis... när du bott där så hade du väl och gick några skolor, antar jag. Redan där så... Gymnasieskola gick du väl, antar jag.
Gymnasieskola gick jag.
Kommer du ihåg det? För det är ju faktiskt några veckor sedan.
Jaha, det är några veckor sedan. Nej då, men det är klart jag kommer ihåg tiden i Borlänge. Jag gick ju... Jag bodde Forsa... Nej, det spelar ju ingen roll för en transport på Mellersta Norrland exakt var jag bodde i Borlänge. Men jag gick på Soltorgsgymnasiet, gjorde jag i Borlänge.
Just det. Och då läste man mot...
Ja, jag läste ju studieförberedande program där, så jag läste ju inte till ett specifikt yrke på det sättet.
Nej, just det. Sedan när du var klar med det så flyttade du, eller hur kom man vidare i ditt liv ner mot Stockholm?
Ner mot Stockholm, egentligen, alltså till Stockholm kom jag en stund senare. Jag flyttade till Linköping, bodde där ett tag, så började jag jobba politiskt. Vägen jag kom till landsorganisationen var ju egentligen att det så kallade Lavalfallet. Jag blev att arbeta med det. Det var ju början på mitten 2006 någon gång, va? Som Byggnads och elektrikerna stängde ett skolbygge i Vaxholm utanför Stockholm. Det var ett lettiskt byggföretag som var där. Byggnads och elektrikerna vidtog stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal. Ja, lång historia kort. EU-domstolen kom fram till att man kunde inte strejka för lika behandling av utländska arbetstagare. För det skulle göra det mindre lönsamt för företag som hade som affärsidé att konkurrera just med löner och arbetsvillkor. Det är fullständigt vansinnigt grundskott mot vår svenska arbetsmarknadsmodell. Och jag fick vara med och hjälpa den socialdemokratiska politiker i Bryssel som hade ansvar för den här frågan i Europaparlamentet. Ta fram vad som skulle vara Europaparlamentets svar på det här fullkomligt horribla domstolsutslaget. Och det var ju inte bara ett hot mot svensk arbetsmarknad, svensk arbetarrörelse, utan europeisk arbetarrörelse. Så arbetade jag med det under ett par år och blev sen då anställd på LO för att ansvara för motsvarande frågor på landsorganisationen.
Just det. Mm. Ja, men det låter bra, för att det är ju någonstans här som grunden till den svenska modellen lades egentligen, ja. Om jag tänker rätt. Ja. Eller att det varit ett hot mot den, kan man säga.
Ja, alltså ett grundläggande hot. För det får man ju ändå säga, att om det är någonting som har kommit med EU-medlemskapet och den fria rörligheten, så har det ju blivit svårare att upprätthålla kollektivavtalen, upprätthålla svenska löner och arbetsvillkor. Och framförallt då på de delar av arbetsmarknaden där arbetskraften rör sig över gränserna. Åkerinäringen är ju ett bra exempel på en bransch inom transport som har den typen av problem. Och Det där var ju en väldigt principiellt utslag, för då handlar det ju inte bara om svårigheter att upprätthålla kollektivavtalen, utan där fick vi ju nej till att vita och stridsåtgärder hade fått tvinga fram avtal. Det där tog ju 10 år för oss, facklig politisk kamp, för att ändra de reglerna. Nu har vi ju rätt att vita och stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med de här utländska företagen. Så ska ju gudarna veta att vi har väldiga problem att se till att vi tecknar avtal, att de sedan efterlevs också. Men vi har i alla fall fått tillbaka i rätten att reglera vår arbetsmarknad med kollektivavtal.
Jajamän, och det är ju det som vi inom fackföreningsrörelsen tycker är jätteviktigt. Finns det ett kollektivavtal så har vi ju påverkansmöjligheter. Vi vet ju om att våra kompisar eller de anställda har ett drägligt liv, både när det gäller lön och framförallt att det finns någon form av pension i grund och botten.
Ja.
För alla blir ju äldre.
Vi blir ju det.
Ja.
Och då vill det till att man har arbetat på ett företag med kollektivavtal så man får sin tjänstepension.
Exakt. Mm. För även om arbetsgivaren utan kollektivavtal säger att han har kollektivavtalsliknande villkor, så är ju ändå min erfarenhet av det hela, det är ju att det fuskas ju otroligt mycket med just pensionsdelarna och försäkringsdelarna.
Ja, nej, visst är det så.
Ja då, du får svära.
Ja, man får svära, det är skönt. Jag svär en väldig massa. Det är min sambos förtret. Men det går inte att komma ifrån, man är som man är.
Absolut. Det är svårt att göra om en Borlängebo,
eller hur? Ja, det är vad det är. Ja. På gott och ont.
Precis. Nej, men jag tänkte på sen runt 2006-2007 där i samband med Alfa Laval och allt det här. Vad hände sedan i ditt liv? Var du kvar på LO eller?
Ja, precis. Jag var på LO sen i över 10 år kan man säga. Och arbetade fackligt på landsorganisationen och hade väl egentligen inga planer på att göra någonting annat heller. Jag trivdes förträffligt bra med att arbeta där. Men sen 2014 så frågade Transport och byggfacken egentligen i 6F, byggnadsmålarna, elektrikerna, CK och fastighet, om jag inte kunde kandidera till Europaparlamentet som deras kandidat, eller som eran kandidat.
Ja, ja, precis.
Och det gjorde vi då. Den gången hamnade jag på plats 10 på den socialdemokratiska listan, så chansen att komma in hade ju varit att bli personvald, att kryssa sig förbi övriga socialdemokrater på listan helt enkelt. Och vi gjorde ju ett seriöst försök. Jag tror jag åkte runt på heltid 5-6 månader och träffade fantastiska medlemmar på de här 6 förbunden runt om i Sverige. Nu gick vi ju inte hela vägen, men vi gjorde en fantastisk rolig valrörelse. Vi samlade väl in en 40 000 personröster på en helt okänd tjomme från LO-borgen. Så det var en fantastisk upplevelse. Och ska man ju säga att det var ju tack vare det jobb vi gjorde då, 2014, som 5 år senare alla LO-förbunden bestämde sig för att de ville att jag skulle vara deras kandidat. Och därför hamnade jag på plats 2 2019 och blev ju också Europaparlamentariker. Så man kan ju säga att allting började 2014. Lasse Lindgren, som då var ordförande för er, och de andra förbunden frågade om jag inte ville kandidera.
Jajamän, det kommer vi ihåg, vi som har varit med ett tag.
Ja.
Men just där runt 2014 när du hamnade där på 6:e plats, ungefär så det var. Vad hittade vi på att göra sen då?
Sen var jag ju tillbaka på LO och arbetade ju med de här frågorna. Och då sitter jag och slår i bordet här och förstör ljudupptagningen. Jag kan inte sluta vifta på armarna, fast det är en podd. Va? Men vi var ju... Jag fortsatte ju arbeta med EU-frågorna under den perioden. Och en sån här fråga som vi tog tag i och försökte börja arbeta med fackligt på LO tillsammans med Transport under de här åren, det var ju det som började hända nere i Bryssel då, framförallt kopplat till vägtransportfrågorna. Det som sen blev mobilitetspaketet eller vägpaketet, där det påbörjades ett arbete med att helt göra om reglerna för den europeiska vägtransportmarknaden. Någonting som jag sen fick slutföra och arbeta med också som Europaparlamentariker efter valet 2019. För att det var ju en uppenbar trasig reglering. Vi hade ju EU-regler som i praktiken inte bara möjliggjorde väl, utan i praktiken uppmuntrade ju till utnyttjande av människor på europeiska vägar.
Precis, och det är ju lite Transport också har haft en vilja och ett önskemål om att alla ska behandlas lika som är typ chaufförer, eller man ska ha samma samma förutsättningar.
Ja.
Och framförallt, det gör ju också att det är en bra arbetsmarknad.
Absolut.
Alltså lika villkor för alla, för då kan man inte räkna på så många olika vis när det gäller då att lämna in anbud eller andra saker.
Nej, nej, och så som reglerna såg ut innan vi fick dem ändrade nu, så var ju reglerna utformade på det bizarra sättet att om du skickade gods till Sverige på järnväg eller båt och sen lastade om vid en kombiterminal eller en hamn och så körde du inrikestrafik i Sverige, så kunde de här utländska åkerierna räkna det som en utrikestransport, även inrikestransporten på väg. Och då byggde ju regelverket på att då placerar du bilar, utländskt registrerade bilar, permanent i Sverige, med utländska chaufförer, med utländska löner och arbetsvillkor, körandes inrikestrafik i Sverige. Det är ju vansinne. Så att vi lyckades till slut få en förändring på det, så huvudregeln nu är att ska du köra inrikestrafik i Sverige, då är det fan med transportkollektivavtal och löner och arbetsvillkor som gäller. Det är ju en gigantisk förändring. Och i praktiken ska ju nu också sedan ett år tillbaka huvudregeln vara att biljäveln ska registreras här. Enda undantaget är ju cabotagetrafik. Sen ska ju gudarna veta att det fortfarande fuskas med cabotagetrafiken. Men vi har ju också fått till skärpningar, så att nu ska det i alla fall inte räcka att åka över till Danmark och skaffa fraktsedel för spolarvätskan och köra tillbaka igen. Och så ska du fortsätta köra cabotagetrafik. Utan du ska faktiskt hålla dig borta ett tag efter att ha varit i Sverige.
Absolut, och det är ju det som är fördelen. Vi har ju en del chaufförer som anser att det här med kör- och vilotider som vi nu har halkat in på. Man tycker ju att det är ju ett djävulens påfund. För att vi har de här minuterna som man är tvungen att stå still, och gör man inte det, då har man ju en överträdelse enligt kör- och vilotiderna. Ja. Och tittar farbror polisen på det, eller då Transportstyrelsen, då riskerar man ju att då få eventuellt böter eller något annat.
Ja, nej, man kan ju förstå frustrationen till viss del. Vi äger ju inte regelverkets detaljer helt själva i Sverige. Och man kan ju förstå frustrationen för seriösa chaufförer som köper seriösa åkerier. Som om man gör minutavvikelser riskerar att få dryga böter. Men samtidigt som du har fuskare som skiter helt i regelverket på svenska arbetsmarknaden. Men tanken är ju att det ska finnas där för att vi ska sätta dit de här riktiga fuskarna. Att vi ska få någon typ av ordning på svenska och europeiska vägar. Och då är det klart att det viktiga här är ju att regelverket faktiskt implementeras på ett sätt så att skurkarna rättas in i ledet. Att det blir ett av de verktyg vi har för att städa upp på vägtransportmarknaden. Och det är ju tanken. Sen förstår jag att det är på marginalen och att det faktiskt irriterar i de här fallen när man skulle behöva de här minuterna till för att komma hem. Det är klart att jag fattar den frustrationen.
Ja, så är det. Men lagar och regler är ju ändå till för att följas.
De är till för att följas, och följs de av alla så är ju här ett bra verktyg för att få bort skitarna från arbetsmarknaden också.
Exakt, och då får vi ju konkurrens på lika villkor.
Ja, och i grunden gynnar det då alla de här seriösa åkarna och chaufförerna som ibland har frustration för att få ta den här extra pausen.
Precis, ja, och det är som sagt, det är ju det som är grejen med just det. Vissa utav EU-reglerna, att de gäller ju för alla som är med i EU.
Ja.
Det är ju sen efterlevnaden eller efterföljandet av det hela, det är ju faktiskt upp till varje lands polisväsende eller vad man nu än har för olika konstellationer som tittar över det hela.
Så är det, och det där är ju en extremt viktig fråga nu, för sen ett år tillbaka så har vi fått det nya EU-regelverket implementerat, som ju i praktiken är mycket bättre, som ju skulle kunna leda till att vi städar upp på vägtransportmarknaden. Men ska det bli så, så måste ju kontrollmyndigheterna i Sverige ha tillräckligt med resurser, för annars blir det bara bra regler, men ingen praktisk ändring i hur det ser ut på vägarna. Och det är ju meningslöst, och det är därför Transport bland annat driver på för en yrkestrafikinspektion med tillräckligt resurser så att vi kan faktiskt se till att regelverket nu efterlevs också.
Ja, men så är det ju, och det är väl det som är grejen, att vi har ju tappat x antal olika bilinspektörer som de heter på gammalt tillbaks.
Ja.
Och de har ju försvunnit, men nu tror jag man börjar att fylla på lite grann med lite nytt. Sen har ju vissa delar tack vare EU-reglerna blivit lite enklare, och det är just det här med att titta efterföljandet utav kör- och vilotider och så vidare. Man behöver inte fysiskt åka och titta på de här gamla diagramkorten som fanns och så vidare, utan nu räcker det ju att det står en bil bredvid lastbilen så kan man ju överföra och titta hur det ser ut för Nisse Hult som nu har varit ute och kört eller fuskat eller vad han har gjort. Så
att säga. Nej, och det är en viktig del av Absolut. Regelverket också att det ska bli lättare att kontrollera efterfölja. Och sen en hel del nya regler också, till exempel det här att begränsningar i möjligheten att ta ordinarie veckovila i hytt och sånt där gör ju i praktiken att de här uppställningsplatserna vi ser med utländska bilar där man bor långa perioder i sträck i anslutning till industriområden, hamnar, det är ju per definition inte lagligt längre och borde ju också gå med tillräckligt resurser till myndigheterna att faktiskt börja beivra i större utsträckning.
Jajamän, jo, så är det och det är ju faktiskt en del av det hela som borde bli bättre för dem alla så att säga. Igår när jag åkte ner hit till Stockholm så såg jag faktiskt uppe i Härnösandstrakten kan man väl säga. Där stod det då en utlandsregistrerad dragbil med igenisade rutor till exempel. Ja. Och ändå så satt en gubbe där och gammalt tillbaka, eller längre tillbaka så var det ju som så att då fick ju chauffören betala bränslet. Mm. Det innebar ju att han eller hon körde ju väldigt bränslesnålt och det är ju jättebra. Ja. Då var det just det här med nattvilan. Då hade man ju inte råd att låta bilen stå på tomgång eller alternativt då köra en dieselvärmare. Nej. Och det var väl det antagligen såg på den här bilen. Och det är ju fruktansvärt för det var ju ändå 12-13 grader kallt när jag åkte förbi Härnösand igår morse.
Ja, det är ju
fruktansvärt.
Ja, alltså, det är en tragedi. Jag pratade med en klubbordförande uppe på IF Metall i Bergslagen. De hade ju fått in en sån här frusen rackare som de hade i princip fått lov att liksom tina upp i duschen på företaget när han kom. Och då hade de ju faktiskt tvingat, så hade arbetsgivarorganisationerna där uppe i Bergslagen, de hade ju ringt ner till den här ganska stora speditören någonstans nere i Europa eller stora åkeriet och sagt att vi kommer att fakturera er för alla er chaufförer här, för de kommer att bo på hotell nu under de här dagarna. Ja. Och vi kommer att bjuda dem på julfirande. Och ni kan ju välja att inte betala faktura, men då får ni fan aldrig köra för någon av oss här uppe. Och de har ju fått fakturan betalt. Men det är så ovärdigt beteende. Jag var ju ute med kollegor till dig i transport i någon valrörelse och träffade chaufförer som låg ute på vägarna i Sverige 4 månader sträck. Mm. För att sen åka hem och träffa sin familj i 2 veckor. Och sen ut igen. Det är mycket mänskligt lidande kopplat till att de här reglerna inte efterlevs.
Så är det ju. Och det är ju därför det har blivit de här åtstramningarna i regelverken. Och, ja, det ska bli bättre.
Ja.
Du var ju där på LO, sa vi ju.
Ja.
Sedan så gjorde vi de här lilla försöket, eller försöket ska man väl säga, att komma in på EU 2014. Var fortfarande kvar på LO från 14 och fram till 19?
14 fram till 19 var jag. Då försökte vi igen och så gick det ju vägen. Så blev jag ju Europaparlamentariker.
Sedan 2019 när du hade blivit Europaparlamentariker.
Ja.
Sen gick ju egentligen bara något år där så var det ju någon högre socialdemokrat som stod och viftade och tyckte att det var dags att göra något annat.
Ja, precis. Jag fick väl vara där i drygt 2 år där nere i Bryssel. Sen så fick jag ju äran och möjligheten och frågan från Magdalena Andersson att bli bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister i hennes regering. Mm. Efter att ha pratat med familjen så bestämde vi oss för att jag skulle göra det. Det är svårt att tacka nej och man är ju också Europaparlamentariker som en av de socialdemokrater som har fått förtroendet att vara det. Och hon som är högsta hönset inom socialdemokratin tycker att man gör bättre nytta någon annanstans. Så var det väl ändå ganska lätt att tacka ja. Det var det. Fantastisk möjlighet också. Dels bostadsfrågorna, men kanske baserat på min bakgrund också, att som biträdande arbetsmarknadsminister bli ansvarig också för regeringens arbete mot den växande arbetslivskriminaliteten. Det är ju en fråga jag arbetade med både i Bryssel, kopplat till Europa, med vägtransporter, men också gentemot alla andra branscher på svensk arbetsmarknad som är ju sjukt utsatt för den här typen av skitföretagande. Det var för spännande, får inte göra.
Absolut, man kan ju inte gå miste om en sån chans.
Nej, nej.
Så är det ju. Men du pratade ju där om det här med arbetslivskriminalitet. Ja. Det var ju en fråga som du påbörjade att driva i Bryssel.
Ja.
Eller hade du fått i uppdrag eller tanken tidigare innan du varit vald till Europaparlamentet?
Ja, det kan man väl säga. Alltså, på ett sätt så är det väl... Det är ju en sån uppenbar europeisk dimension i den arbetslivskriminalitet som har brett ut sig på svenska arbetsmarknad. För många gånger är det ju arbetskraft från andra länder, företag från andra länder, svenska företag som öppnar filialer i andra länder för att kunna ta hit arbetskraft till Sverige och utnyttja dem till löner och arbetsvillkor som är på något sätt under all värdighet. Som skapar osund konkurrens med seriösa svenska företag och i förlängningen ju riskerar att drabba vanligt, hederligt svenskt folk som arbetar på svenska arbetsmarknaden när löner och arbetsvillkor tas neråt. Så att på ett sätt, givet den uppenbara europeiska dimensionen, så har ju det varit nästan kärnan i det jag gjorde på LO. Det jag gjorde som Europaparlamentariker, det är ju den stora framgången vi hade under mina 2 år i Europaparlamentet var ju att vi fick de här nya reglerna på vägtransportmarknaden på plats. Och det är jag som gruppledare för oss socialdemokrater i Europaparlamentet var den som ledde förhandlingsarbetet för oss. Det var ju en gigantisk jävla framgång, kort sagt. Nu ska vi se till att reglerna efterlevs också. Jobbade ju också en del i Europaparlamentet med arbetsmiljöfrågor. Och det vet vi, är det någonting som kriminella företag skiter i så är det ju arbetsmiljöregler. Så att skärpa upp arbetsmiljöregler är också ett sätt att försöka trycka tillbaka den här typen av företagen från arbetsmarknaden. Så på något sätt så har ju det hängt med mig ända sedan utslaget i Laval-fallet och ända sedan jag började arbeta fackligt politiskt egentligen, det här med arbetslivskriminalitet. Så det var kul att få det uppdraget till regeringen. Och ett uttalat mandat och uppdrag ska man väl säga också från Magdalena Andersson att vi behöver växla upp det här arbetet. Det ser så jävla illa ut på svenska arbetsmarknad så det är prioriterat för den socialdemokratiska regeringen att växla upp arbetet, öka tempot i bekämpandet av de här fenomenen. Så nej, det var kul.
Ja, det är många som tycker att det här med arbetslivskriminaliteten, den är ju faktiskt ett stort orosmoment på arbetsmarknaden. Mm. För det gör ju att just de här osunda företagen kommer fram och tar plats och framförallt mer eller mindre stjäl pengar, kanske av stater och kommuner.
Absolut.
Det är väl i det här också man har startat upp de här... en del myndigheter har ju gått ihop nu då för att, eller nu, det är ett tag sedan och man börjar titta på det här med
arbetslivskriminalitet. Ja.
Ja.
Nej, och det är ju, myndigheterna säger ju själva, eller beskriver ju själva problemet så omfattande att man menar att det är samhällshotande. Ta bara nu de här stora industrietableringarna i norr. Det säger ju Ekobrottsmyndigheten att någonstans mellan 50-150 miljarder beräknar man att organiserade brottsligheten kommer att skära av de investeringarna. Det är ju gigantiska summor. Och jag menar, nu har vi ju dessutom gängkriminella som driver både vårdcentraler och behandlingshem i det här landet. Så det är klart att den här arbetslivskriminaliteten bryr ut sig på ett sätt på arbetsmarknaden så att den blir ju, ja, som myndigheterna beskriver, samhällshotande. Och det var ju som du säger också en anledning till att den socialdemokratiska regeringen 2017 tror jag drog igång den här myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet där 9 myndigheter skulle samverka. Och en sak vi gjorde under det året jag satt i regeringen var ju att vi beslutade att öppna regionala center. Alltså, så nu ska vi öppna 7 center runt om i Sverige där de här 9 myndigheterna fysiskt ska sitta tillsammans med dedikerad personal som bara arbetar med att jaga den här typen av kriminellt företagande. Vi har ju hämtat uppenbar inspiration från Norge. Man har gjort det här i Norge under många år. Och jag hoppas att de här centren ska utvecklas på samma sätt som de har gjort i Norge. Alltså att de bemannas upp rejält. Alltså att det blir, i Norge tror jag någonstans bland 15 och 35-40 personer som sitter på centren. Man har också skapat en specialisering, så det är ett center i Norge som är särskilt duktig på vägtransportfrågorna till exempel. Medan ett annat center kanske är bättre på fusk i städ- och servicesektorn och så vidare. Men det är dit vi måste komma. Men jag är enormt stolt över att vi fick de här centren på plats under min tid i regeringen. Sen kommer det att kräva handpåläggning för att de ska utvecklas på rätt sätt. Jag hoppas att den här regeringen vi har nu faktiskt tar det här på större allvar än vad de har gjort de första åren. Men sen är det ju upp till oss fackligt också. Centren ska bland annat samverka med fackliga organisationer regionalt, lokalt, för att faktiskt liksom få, ja, de som har kännedom om vad fan det är som händer på arbetsmarknaden, som vet vilka företag det är som fuskar, och ser vi till att fackligt hålla i det här, hålla centren i handen, då tror jag faktiskt de kan bli till stor hjälp.
Så är det ju, och det är väl där, det är ju det som är så otroligt viktigt, att det inte är fackförbunden, för det är ju precis som du säger, att de är ju, eller våra medlemmar är ju ändå på plats. De märker ju om de får rätt lön, om de får allt sånt här, och är ett seriöst företag man jobbar åt överhuvudtaget själv.
Ja. Nej, och att det då blir lätt för fackliga organisationer, att det blir lätt att få en ingång till myndigheterna, och också att man får reda på vad händer med den information jag lämnat till myndigheterna. För jag har träffat mycket fackligt förtroendevalda som är så frustrerade över att man lämnar över vad man tycker är extremt nyttig information till myndigheter, och så känner man att de försvinner in i ett stort svart hål. Man vet inte vilka åtgärder som vidtas, vad resultatet blir av det. Och i förlängningen riskerar ju det att skapa frustration hos de som vi i allra högsta grad behöver för att få ordning på arbetsmarknaden. Fackliga medlemmar, fackligt förtroendevald, fackligt aktiv.
Det är ju så det är, och det är ju så det fungerar. Och just det här med återkopplingen tror jag är jätteviktig. För att det är vi som jobbar några fackligt. När vi inte återkopplar till medlemmarna så blir man ju jävligt frustrerad. Ja. Eller de blir frustrerade på oss att inte vi sköter oss. Man vet inte vad som händer, eller händer det något överhuvudtaget, eller går det inte att gå vidare, eller vad tusan är problemet. Så att just det där med återkopplingen, det tror jag är en punkt eller en grej som de flesta måste lära sig. Har man lära sig av att återkoppla. Man behöver kanske inte lägga ut någon hel historia, men däremot bara att man ringer och säger att ja, men vi jobbar fortfarande med caset ditt, eller att vi har kommit tyvärr till vägens ände och vi inte kan göra så det är jättemycket mer.
Ja, nej, det är helt rätt.
Tiden går ju fort när man har roligt. Så är det ju. Och tänkte ju egentligen bara höra lite grann här nu då. Vad är närmast på agendan för Johan?
Nu är jag ju tillbaka på LO sedan 1 september, så arbetar jag ju på LO igen. Men har ju också, tack vare det stöd jag har från Transport och de andra LO-förbunden också den här gången, blivit kandidat på den socialdemokratiska listan inför valet i Europaparlamentet. Så i praktiken kan man väl säga att jag kampanjar på heltid nu. Man kan väl säga att valpulsen har väl inte riktigt nått sin peak. Det är väldigt tidigt, och för de flesta i Europaparlamentsvalet ingenting som står högst upp på agendan. Men jag är ute och försöker vara på så mycket LO-arbetsplatser som möjligt, träffa så mycket medlemmar, förtroendevalda som möjligt, prata om det val som kommer att komma längre fram, men också höra vad har man för problem, utmaningar på arbetsplatser runt om i Sverige, och på vilket sätt skulle EU kunna vara ett verktyg för att förbättra situationen för människor på sina arbetsplatser. Så att det ägnar jag mig åt på heltid just nu.
Just det, ja, men det låter bra det, för att det är det vi behöver, att få parlamentariker och andra som driver fackets frågor. Mm. För det känns ju som vi tappar lite mark lite grann här och där ibland. Och det är ju lite tråkigt. Så, ja, men vad bra, Johan. Då har vi ju börjat runda av lite grann här med att vi måste bli lite bättre fackligt, och vi måste ju ligga på lite mer.
Ja.
Du hade ju lite grann där som du sa på att du var på gång, att du jobbade på LO sen i september. Du jobbade mycket med just det här med valet till Europaparlamentet. För oss nu då som är dålig på dagar och cyklar och så vidare. En del säger att de har cykelhjul som de ställer in livet efter. När har vi valet till Europaparlamentet?
Det är 9 juni nästa år.
9 juni?
Ja, förtidsomröstningen börjar väl, det borde jag veta, jag får lära mig, men ett par veckor innan. så andra halvan av maj någon gång så kan man börja förtidsrösta.
Jajamän. Ja, men det låter bra. Parlamentet är ju jätteviktigt att vi är med och visar att även Sverige har sina muskler och kan klara av att driva frågor som är bra för hela Europa egentligen. Framförallt lyfta Sveriges problem inom olika saker också. Så att andra länder får förståelse för att livet kanske inte är så där jättebra överallt i alla länder.
Nej, så är det ju absolut. Alltså, nu är vi ju dessutom kanske en tid också när vi kommer att gå till val nästa år, där vi för första gången på extremt länge ju faktiskt har ett krig på på vår egen kontinent. Så det är klart att i valet och Europasamarbetet är ju extremt viktigt, alltså för den sammanhållning vi behöver för att ta oss an alla de gemensamma utmaningar vi står inför. Men sen är det ju också naturligtvis viktigt när vi skickar svenska Europaparlamentariker till Bryssel. Att det finns ju också ett arbete att ta tillvara svenska folkets intressen, eller hur? Vad har vi för intressen kopplat till hur arbetsmarknaden utformas? På vilket sätt kan man konkurrera mellan Europas länder? Hur ska en europeisk energimarknad se ut så att Sverige, som kanske Europas största exportör av el, dessutom billig el, inte drabbas fullt ut av de europeiska elpriserna? Så det finns ju mycket svenska intressen att ta tillvara i Bryssel också.
Absolut, och det är ju det som är viktigt, att vi har parlamentariker som törs driva frågorna. Det är ju, för att det, ibland känns det som att vi har olika människor på olika poster och sen vill man inte driva någonting. Det är vad man pratar om, jag och min erfarenhet i alla fall. Men den erfarenheten har ju inte du.
Nej, jag,
just den i alla fall.
Jag hoppas, och vi kommer ju att återkomma till det här när vi börjar närma oss det här 9 juni, vad som kommer att vara våra facklig-politiska krav kopplade till den här valrörelsen. Och det är klart att så ska facklig-politisk samverkan fungera, så bygger det ju på att har vi gått fram med gemensamma krav och sen så har vi demokratiska val, då vill du ju till att leverera på de här kraven som vi har ställt också. Det är ju liksom grunden för den facklig-politiska samverkan.
Jajamän, så är det. Vi har ju då kommit fram till ett litet avslut här. Vi kommer ju att intervjua Johan här framöver när det börjar närma sig EU-valet. Och så vidare, och få lite dagsfärska inputs över vad som händer och sker och så vidare, och vad som är gångbart för Sverige, kan man väl säga.
Yeah.
Fackföreningsrörelse. Har du, Johan, något intressant att lägga till så här i slutet av en poddinspelning för Mellersta Norrland?
Det borde man ju ha funderat igenom innan. Nej, men alltså, jag skulle bara tacka för möjligheten att vara med här, och som sagt, jag kommer ju egentligen från och med nu, eller jag har ju redan börjat att resa runt i det här vackra, långa, avlånga landet för att träffa så många arbetare som möjligt i LO-kollektivet. Så att jag hoppas att jag får träffa några av era lyssnare också under de kommande månaderna.
Absolut. Självklart, det kommer du få göra. Vi kommer att göra en inspelning framöver när det blir dags, som vi har sagt tidigare.
Kanon.
Och då vill jag då, Åke Wickmark, tacka Johan Danielsson för att han då ställde upp i sitt späckade schema på en liten intervju som vi kunde sända ut i Transportpodden Mellersta Norrland. Tusen tack, Johan.
Tack själv.